Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till Psykiatrikerna. Idag har vi det andra avsnittet med Sam Harris som vi hörde i ett tidigare avsnitt om vetenskaplig moral. Men idag så kommer vi att prata om artificiell intelligens.
Och artificiell intelligens och riskerna med det, det har Sam Harris uppmärksammat i ett TED-talk bland annat. Och vad är artificiell intelligens? Ja, det är kort och gott intelligenta maskiner. Och det brukar man då se som programvara eller datorer som har en förmåga att lära sig saker. Ett konkret exempel är när man går in i ett program för bilder och så klickar man på ett antal bilderna som innehåller ens eget ansikte och så ber man datorn plocka fram alla bilder som där man själv är med. Och då har datorer blivit allt bättre på att göra det. Och artificiell intelligens blev uppmärksammat på 90-talet när de första mest avancerade schackprogrammen lyckades slå världsmästaren i schack. Och härom året så lyckades Google utveckla ett program som slog den mänskliga världsmästaren i ett avancerat brädspel som heter Go.
Ja, och med min begränsade erfarenhet av AI så är det väl så att schack karakteriseras ju av ett ganska strikt regelverk medan Go inte riktigt är på samma sätt. Det öppnar upp för många olika alternativ.
Och Go innebär ett, en oändlig antal olika drag som har gjort att man måste använda sin intuition för att spela det bra. Det är ju naturligtvis svårt att lära datorer intuition, men nu har de här AI-systemen blivit så pass bra att de till och med kan slå den mänskliga världsmästaren i Go.
Och någonstans så var det väl idén om att försöka bygga datorer som var mer lika den mänskliga hjärnan med nervceller sammankopplade i nätverk. Men av tekniska problem så att säga, det fanns inte riktigt förutsättningar för att bygga så pass omfattande nätverk så att det blev någon slags meningsfull artificiell intelligens förrän det vi har sett egentligen de sista åren här.
Precis, och det händer väldigt mycket inom det här området och man har diskuterat kring att vi kommer nå en tidpunkt då mjukvara eller hårdvara, datorer blir så bra på att optimera sig själva så att de kan göra sig ännu bättre och då kan de med den hjälp av den bli ännu bättre och så vidare. Då har man liksom nått en exponentiell punkt som man brukar kalla för singularitet där mjuk och hårdvara optimerar sig själv så att säga. Och vad är det då som man har oroat sig för när det gäller artificiell intelligens? Ja, någonting är, eller en oro har varit att maskiner ska få en egen vilja, en egen medvetenhet och börja vilja saker själva. Och det har ju till exempel visats i skräckscenario Terminator. Men Sam Harris har varnat för riskerna med artificiell intelligens och att de här systemen kan få fullständigt katastrofala konsekvenser, även om det inte betyder att maskiner behöver bli medvetna.
Let's just assume that our AI won't be conscious. We still have all of the safety issues. We have the issue that intelligence is and competence is are separable from consciousness, and we can build machines that are more powerful than ourselves in every respect. Just as we've built machines that are more powerful chess players now than we will ever be. Just imagine building machines that are that dominate us in every other intellectual area, from proving mathematical theorems to understanding the implications of scientific data to even just detecting human emotion. I mean, just when we have our smartphones become better judges of our emotional state than our closest friends, you know, or than our wives or husbands. I think this is a future that awaits us.
Ja, vad skulle det få för konsekvenser om vi har apparatur som är bättre att bedöma hur vi mår till exempel? Det utvecklas just nu programvara som till exempel mäter frekvensen i ens röst för att se om det är tecken på att man skulle vara upprymd eller nedstämd.
Ja, och den utvecklingen måste jag säga ser jag ju väldigt positivt på, att vi börjar kunna introducera tekniken för att optimera den psykiatriska behandlingen. Men Sam Harris menar alltså att det finns också stora risker med det här.
Och riskerna är ju att de här systemen, AI-systemen, kan ha mål som inte ligger i linje med våra. När vi bygger de här systemen så måste vi vara 100% säkra på att alla slutsatser som ett AI-system kan dra ligger i linje med vad vi vill. För en dator har ju grund och botten inget sunt förnuft.
it's possible for intelligent systems that have goals, maybe even goals we've specified, to develop interests or seek to fulfill goals in ways that no longer conserve our interests. And so it's, you know, there are kind of cartoon examples of how this could happen, but the cartoons are potentially true in some form. You know, it's the idea that we could build a machine that, you know, the goal of which is to just eliminate all spam, you know, all email spam. Well, you know, there are many ways to do that. You could, you know, kill off all humanity to eliminate spam, or you could just take down the internet. You know, these machines will not have common sense unless we build it into them, and there are surprising violations of common sense that could just happen because we failed to anticipate that they're happening, and they would make no sense, obviously, from a human point of view. But when executed by machines or networks of machines that are vastly more powerful than we are, it seems all too possible. And even the important thing is that the scariest science fiction scenarios here, while you know, I think are still conceivable, you know, we need not get distracted about whether or not that those are conceivable. You know, armies of malicious robots, or, you know, nanobots that, you know, just spread over the earth like a gray goo and, you know, devouring everything. Just imagine what would happen if there was some glitch in our, you know, AI system that we had you know, unleashed on the internet to make, you know, to secure our financial system or to make stock trades. Just imagine just the consequences of having the stock market just go to zero one day, right? Because of some glitch that we didn't properly understand. I mean, we're talking about a world destabilizing event that is trivial compared to what could happen. And that's, you know, so people obviously are thinking about these dangers, but it seems to me that many people are not taking them seriously enough.
Och varför har vi då så svårt att förstå de här riskerna? Ja, ett argument som Sam Harris lägger fram är att vi tenderar på att titta på artificiell intelligens som något som är kul och spännande. Och därför får vi liksom, så kommer vår emotionella reaktion blir inte riktigt i paritet med de risker som det innebär. Han jämför det med svält. Om någon sa att det finns en potentiell svältkatastrof runt hörnet, då finns det inte det minsta kul eller roligt med det, utan då skulle vi ta det på fullt allvar och göra allt för att undvika att hamna där. Men när det gäller AI så får vi liksom en bild av att det här är roligt och spännande och det kittlar fantasin, och därför så bagatelliserar vi det.
Yeah, well, there's something. I think fun really is the right word, in the sense that it's fun to think about these possibilities, even if they're purely scary. You know, there's something. It's not really fun to think about a coming famine. This is the point I started with in my TED talk. You know, if I gave you an argument that suggested that there was a high probability that in the next 20, 30, 40 years there would be a famine of a sort, you know, the earth has never seen, and it would affect all countries, you know, that would be terrifying. It would be depressing. We would be motivated to try to prevent it, but it wouldn't have this sexy aspect to it where it's kind of fun to think about, right? You wouldn't have a smile on your face as you're entertaining this possibility. But when you start to go down the path of AI risk, you find that it is just fun too to think about these things, and I'm now convinced that's part of the problem. It's not there's the natural skepticism that arises even in people in the field who when you worry about these issues, but there's also just the problem that it's once you are even committed to worrying about these issues, once you don't see any reason why you shouldn't worry, The worrying does itself have the character of a kind of a fun, guilty pleasure, you know, indulgence in science fiction, and we got to figure out some way to overcome that.
Så Sam Harris menar att det är egentligen ganska bråttom nu. Vi tenderar att skjuta den här risken på framtiden, för vi tror att vi har gott om tid att liksom anpassa oss utifrån det här. Men Sam Harris menar att det har vi inte alls, utan det här är, det är urakut. Det är nu som vi behöver förhålla oss till det här. Och det är ju lite så, jag menar, som man säger, när man tänker på riskerna med artificiell intelligens och så vidare, då hamnar man omedelbart i filmer typ 2001 och Terminator och så. Och det är onekligen lite spännande och nästan roligt att tänka.
Det är kittlande liksom.
Ja, det är kittlande, precis, exakt. Men jag måste ändå säga också, är det inte lite så att Sam Harris ändå är lite pessimistisk då? Jag menar, de flesta nya tekniker som har introducerats med att många samtidigt har varnat för de stora konsekvenserna. Till exempel när man införde tåg, så den här kända fartsjukan som drabbade alla som åkte över 30 km i timmen, som skulle vara livsfarlig, är ju idag ganska löjeväckande. Liksom. Vad är det som gör att AI är en sån skillnad när det gäller introduktionen av en ny teknik?
Personligen, jag håller helt med dig om att all ny teknik föregås av rädsla, och det här är delvis ett uttryck för det. Men de här systemen är så oerhört potenta, och de kan få globala konsekvenser på ett sätt som innovationer inte har kunnat få tidigare. Det tror jag är skillnaden den här gången. Och sen så är det så, om en ny teknik innebär en risk på 1 eller 2%, så måste man ta den risken allvarligt, för i det här fallet så är nedsidan så oändligt stor. Det är inte några personer som blir åksjuka av tåget i det här fallet, utan det är finansiell kollaps, eller i värsta fall något ännu värre, som faktiskt är på kartan.
Och i grund och botten så bygger väl AI lite på den evolutionära processen, liksom, att trial and error och en gradvis inlärning, och det vet vi ju definitivt hur oerhört kraftfull den här processen är.
There is a lot of skepticism among people doing the work that these efforts are necessary, and that's a problem. There's an assumption that we have a lot of time to figure this out on many people's parts, and there's also an assumption that we will figure it out as we advance the ball toward the end zone, to use an American football analogy. As we get closer and closer to the goal, we will know more and more about how to do it safely. And I think a lot of people are picturing that we'll make some kind of, in the final strides toward building super intelligent AI, we will solve all of the safety problems. That strikes me as an inordinately optimistic assumption. I would want to step back and say, actually, we really have no idea how long it will take us to know how to do this safely. And we have every reason to believe that there are more ways to do this dangerously than there are ways to do this safely. You know, in the space of all possible super intelligent artificial minds, there are probably more that we wouldn't want to live with than there are those that would conserve our well-being and help us maximize it. If you spend enough time imagining what it will be like to be in the presence of machines that are functionally omniscient, right, that can answer any question we can pose better than we ever can, right, it's the changes in human society that you have to imagine are very difficult to imagine.
Det är en oerhört intressant fråga, såklart. Vad händer när vi har maskiner som kan göra nästan allt som vi gör bättre än oss? Någonting man kan fråga sig är hur det påverkar sjukvård och inte minst forskning. Och vi vet ju att utvecklare av AI-system, både hård och mjukvara, tar inspiration av hjärnan och biologin och naturen. Men man kan också fråga sig då, hur kommer AI kunna påverka forskningen? Kan den hjälpa oss att lösa neurovetenskapliga frågor? Och den kanske största neurovetenskapliga frågan som finns är det som brukar betraktas som, eller som brukar kallas för the hard problem. Alltså hur tar man steget från materia till medvetande? Hur uppstår egentligen medvetandet i hjärnan?
Well, the hard problem for me is hard enough that I'm open to the idea that we will never solve it in a satisfying way. And just for those who don't know what the hard problem is, it's the this phrase was first used by the philosopher David Chalmers to describe the fact that the ordinary path of scientific explanation doesn't really seem likely to capture the relationship between consciousness and matter in any kind of satisfying way. So if we just happen to have the answer at the back of the book of nature about how consciousness arises in this universe, whatever you imagine that answer to be, it still seems like a miracle. It still seems mysterious intrinsically that should be the basis of consciousness. And that's, so to give one example, let's just say that the answer for the emergence of consciousness is you need, 10,000 processing units wired in a specific way, and here's the diagram for that, and they need to be operating with a frequency of, let's say, 40 hertz, 40 oscillations a second, and you need at least a minimum of 10,000 of them. If you have 9,999, the lights do not go on, but the moment you get one more unit there, well, then there's something that it's like to be that system of processing units. And in our own brains, those are neurons. But if we could design them into our computer or put them on Amazon's cloud, well, then that system would also be conscious. Well, let's just say that's true. Well, that still seems like a miracle to me. That doesn't explain anything. Well, if you assume that we will build more and more intelligent machines, which I think is, it's only safe to assume at this point, and the hard problem will remain hard, well, then I would expect we will build machines that seem conscious to us, that pass the Turing test with flying colors. They will be more intelligent than we are. We will build robots that display facial emotions in a way that is no longer creepy, that they'll be as, they will seem as emotional realistically as any human being. And they'll be as insightful into your own emotional life as any human being. And so we will helplessly feel that we are in the presence of other conscious beings, and they might even say they're conscious. And yet if we don't understand how consciousness actually arises, we won't actually know whether or not they're conscious. And what I would expect in that case is that we will just cease to find this philosophically interesting. There'll be a few people like Chalmers left still worrying about the hard problem, but we will just feel that we are surrounded by conscious machines at that point, and we may be wrong about that. And it'll be interesting not to know. It'll be interesting to cease to care because our intuitions will be helplessly played upon. It'll be a very weird circumstance, and I think we're headed there one way or the other.
Sam Harris låter skeptisk till om vi ska kunna, någonsin kommer kunna lösa det här problemet. Vad tror du, Simon? Kommer vi göra det?
Nej, men det är ju en jätteintressant idé han för fram här. Att det är liksom bara ett problem eftersom vi uppfattar att det är ett problem. Eller någonting som vi inte riktigt kan förstå. Jag menar, idag när vi flyger väldigt mycket så är det ingen som går runt och funderar på hur det är att flyga eller om man kan flyga eller så. Därför att det är så självklart att vi gör det. Och på samma sätt så menar du, Harris, att i den stund som artificiell intelligens ger oss intrycket av att vi är omgärdade av medvetna robotar, eller man ska uttrycka sig, så kommer vi liksom inte längre tycka att det är särskilt märkvärdigt med medvetande och tappa intresset för den frågan.
Jag håller med, det är en jätteintressant poäng. Men tror du vetenskap kommer kunna förklara frågan om medvetande någon gång?
Det beror lite på vad man menar förklara frågan om medvetandet. Jag tänker, filosofiskt så har ju fenomenologer sysslat väldigt mycket med just den här frågan. Hur vi ska kunna försöka förhålla oss till den subjektiva upplevelsen på ett filosofiskt sätt. Och man menar nog att man har kommit ganska långt inom fenomenologin för det. Det jag däremot är helt övertygad om, det är ju att vi förr eller senare kommer ha möjligheten att skapa artificiell intelligens som är lik vår intelligens på väldigt många sätt.
Mm. Som är så lik så att vi kommer i praktiken betrakta den som medveten. Sen om den egentligen är det kan vi naturligtvis inte veta.
Nej, men intressant är ju, om man nu ska försöka knyta det här lite till vår egen verksamhet som psykiatriker, så är det ju intressant att se i ett tillstånd som schizofreni. Så har man ju ofta menat att det finns kognitiva svårigheter, man har svårt att tänka och man kanske har bizarra vanföreställningar. Man verkar liksom inte vara särskilt rationell. I själva verket har det visat sig att personer med schizofreni är mer rationella än genomsnittsbefolkningen. Det man saknar, det är någon slags common sense. Man har ingen idé om en slutsats är rimlig eller orimlig, bara om den är logisk eller ologisk. Och det jag undrar ju lite, hur kan liksom artificiell intelligens förhålla sig till just det här?
Ja, det är precis. När det gäller de här domedagsscenarierna kring artificiell intelligens, då, att det på något sätt skulle kunna utplåna hela vår art, så finns det en tanke, en riktigt dyster teori som går ut på att civilisationer har en livslängd, ungefär som en biologisk varelse. När en civilisation blir tillräckligt avancerad så kommer den förr eller senare gå under. Antingen till följd av krig eller att den använder alla sina resurser, eller till följd att den utvecklar någon typ av artificiell intelligens eller så som totalförstör den. Och det här är naturligtvis ett fruktansvärt scenario då, men det har man liksom lagt fram den hypotesen som en möjlig lösning på det man kallar för Fermi-paradoxen. Och Fermi-paradoxen är att Vintergatan, alltså vår galax, den är gammal. Och liv, om man utgår från att liv förmodligen uppstår på många ställen i universum, så borde det förr eller senare uppstå ganska mycket avancerat liv. Även om det är ovanligt, så är universum, eller så är vår galax så stor, så att det borde finnas intelligent liv lite här och var. Och det borde då, med tanke på att galaxen är gammal, har nått oss förr eller senare. Så anledningen till att vi inte har sett några utomjordingar, det är att när de når en viss nivå i sin civilisation förstör sig själva.
It's one proffered solution to what's called the Fermi paradox, or the Fermi problem, that we look up into the rest of the galaxy, and given that the universe is close to 14 billion years old, we should expect that just the time differences between the arising of complex life on various planets are so vast that if complex life is at all common, which it certainly might be, we would expect civilizations millions of years more advanced than ourselves to exist all over the place, because just the difference of a few million years is enormous when you're talking about the development of technology. And then the question is, well, where is everybody? You know, why aren't we seeing evidence of vastly more sophisticated technological civilizations all around us, or at least, you know, in some ways emanating from other star systems? And there, you know, I don't know of a very satisfying answer to that question. But one answer is that technology could act as a kind of filter, where the smarter you get and the more technological you get, you wind up destroying yourself by virtue of that. And yeah, as you say, that's incredibly pessimistic. It also, I'm not so sure it makes tremendous sense, because you would still think you would see some evidence of what the intelligent technology is doing after the fact, right? So you would see, presumably, that these intelligent machines don't destroy themselves.
Ja, han lämnar oss ju hängandes där med en ganska dyster framtidsbild faktiskt när det gäller artificiell intelligens, om vi nu inte är på vår vakt när det gäller utvecklingen av det här. Det som ändå är fascinerande, tycker jag, det är att hela den här utvecklingen inom artificiell intelligens ju i grunden bygger på vår kunskap om hjärnan, där man faktiskt har använt vår kunskap om hjärnans anatomi för att bygga de faktiska förutsättningarna för artificiell intelligens.
Verkligen, och det är också anledningen till att vi har tagit upp det inom ramarna för den här podden. För naturligtvis så är AI-forskning inte något som ligger psykiatriker så nära, naturligt. Men jag tycker att det är ett spännande fält generellt, och det är spännande att det tar inspiration utifrån hjärnan, utifrån neurovetenskap.
Och med det så får vi tacka för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Psykiatrikerna med mig, Simon Kjaga, och min kollega Anders Hansen.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.